Jag heter Jesper Alm. Välkommen till Slaget där vi idag ska diskutera teater och frågor om lägre biljettpriser är lösningen som kan få publikmassorna att återvända till teatersalongerna. Eller är det här bara en kortsiktig åtgärd i att försöka att rädda branschen? I dagens debatt så deltar Svenska Yles kulturjournalist Thomas Jansson. Välkommen.
Tack.
Med oss är också Kiira Emmi Pohtokari, du är teaterchef i Åbo Svenska Teater, eller kort och gott OST. Välkommen.
Tack så mycket.
Och sen har vi också med oss Svenska Teaterns försäljnings- och marknadsföringschef Lotta Fagerlund. Välkommen.
Tack.
Nu är det lite burkigt det där ljudet, Lotta, så att om du bara kan på något sätt komma närmare den där telefonen så blir det bättre. Svenska Teatern i Helsingfors meddelade här tidigare att man väljer att sänka biljettpriserna för teaterns stora satsning i höst. Det handlar om barnpjäsen Pelle Svanslös. När jag tittar på de här priserna så har man nu då sänkt priserna för just barn och unga med upp till 50%. Lotta Fagerlund, varför ville ni sänka priserna så här mycket?
Ja, vi funderar ju hela tiden på prissättning och tillgänglighet och det är ju någonting vi värdesätter högt och vill ju göra det möjligt för så många som möjligt att komma och se olika pjäser. Och nu när vi börjar fundera på Pelle Svanslös budgetering och prissättning så tänkte vi att nu ska vi se det ur det perspektivet att vi skulle kunna se över barn och ungas pris. Och då helt enkelt räknar vi ut det så att vi ska kunna ge den här möjligheten. Så de är då faktiskt 50% av ordinarie priset. Så att också många sorters familjer och också skolorna har förhoppningsvis då större möjligheter att komma och se den här fina pjäsen.
Hur reagerar du, Kiira Emmi Pohtokari, nu då på att Svenska Teatern väljer att sänka biljettpriserna och kanske öppna Pandoras box?
Nej, inte alls. Det är ju inte heller. Det är ju också frågor vi pratar om också internt. Alltså vi har ju inte alltid heller alla samma åsikt kring mötesbordet, hur man går tillväga. För som du tog upp här i början, att är det en kortsiktig lösning, så nej, absolut inte. Utan det handlar ju om en helhet, att hur man dels får upp en teatervana, alltså att man ser vem går på teater, vem går inte på teater, vem har inte möjlighet. Och jag tycker att det handlar inte bara om ett enskilt teaterpris för en produktion, och det tänker jag knappast svenskis heller, utan det handlar ju om det att vi ser just att var har vi möjlighet att tänka mer på det som en investering än det att det här är nu det att nu liksom går vi miste om biljettintäkter. Sen jag har liksom jämfört priser så OST ligger än om man jämför med andra teatrar, så är vi ganska liksom där medel eller till och med lägre. Att en stor fråga för oss, det här som Lotta också var inne på, är den här att hur vi möjliggör det att vi faktiskt får de där skolorna och skolgrupperna att komma. För vi har, sen om vi spelar för hela familjen på lördagar, inga problem att liksom fylla salongen. Men sen i veckan så skulle vi just behöva de här skolorna också därför, för att inte bara på grund av att fylla salongen, men det att vi vet att för många barn är det kanske den första eller enda gången de har möjlighet att se teater är just via skolan eller daghemmet eller så vidare. Och då har vi försökt se just att okej, var klämmer skolan, att handlar det om det där priset? Vi vet att skolor har möjlighet att söka tilläggsfinansiering för besök på teatrar till exempel, men där blir ändå ett liksom mellanpris så att säga. Och då måste vi säga att går det i deras budget? Sen tänker jag också, det är en samhällelig fråga att hur stöder kommuner, städer och så vidare. Hur värdesätter man det att barn har via skolan till exempel möjlighet att gå på teater? Men sen som ni också var inne på, det blir ju onekligen en klassfråga om man tänker att du går med din familj och ser på teater om priset blir sammanlagt för flera personer liksom långt över 100 euro eller med mera. Så då kanske det finns familjer som väljer att inte gå, för att man har inte råd att gå hela familjen.
Thomas Jansson, hur ser du, är det en bra sak att man nu då gör det här och sänker priserna på Svenska Teatern för den här barnpjäsen, då Pelle Svanslös i fråga?
Jag tycker ju det är jättefint att den här diskussionen om biljettpriser äntligen har kommit igång, för det där just när man har pratat om hur publiksiffror kanske går ner och var ska vi hitta den finlandssvenska publiken i framtiden och var ska vi hitta den här unga publiken, så har tidigare upplevt jag att den här biljettprisfrågan aldrig har tagits upp. Men det är ju, jag upplever att det är ganska dyrt att gå på teater. och jag jämför ju en hel del med andra länder. Och det där, det att diskussionen nu kommer igång tror jag är en viktig öppning. Jag tycker ännu de här åtgärderna inte alls är tillräckliga för mig. Jag upplever ju att det är en demokrati eller en klassfråga som Kiira Emmi sa. För det, när man talar om ekonomisk kris i Finland, det finns väldigt många människor, framförallt också unga människor, som funderar vart ska jag sätta min 10 eller 20-lapp? Och när 20-lappen inte ens räcker till att gå på teater, så då är det definitivt en tröskel för folk att gå.
Mm. Ja, Lotta Fagerlund, skulle jag kunna sänka dem ännu mer? Jag menar, nu har ni ju sänkt förstås priser för barnbiljetterna, men när jag tittar på, om jag själv ska också gå på teatern, så kommer det att då vara normalpris för oss vuxna. Så hur tänkte ni där?
Ja, no, om jag ännu får faktiskt lite kommentera den saken som ni båda tog upp där om det att om sänkta publiksiffror och så vidare, så där vill jag kanske poängtera ändå att vi har ju haft nu på Svenska Teatern har vi ju haft jättefina månader här och hela hösten har varit väldigt fin och våren lika så, det ser bra ut här för framtiden, så det vill jag ännu påpeka att vi har liksom, och till exempel också helt för familjeföreställningen Ronja Rövardotter som kommer att sluta nu helt snart och har dragit en stor publik under två säsonger. Så det, där. Så det har varit jätteglädjande att se. Men att, som svar på det att det ändå kanske kan kännas dyrt att gå på teater. Och som du frågar att hur är det då med liksom vuxenbiljetterna. Så jo, det är klart, det är en balansgång. Att vi vill ju öka tillgängligheten, men speciellt i sådana tider där var det här offentliga stödet minskar och recessionen märks ju förstås också hos oss. Så vi måste ju få in biljettintäkter. Det är helt centralt för vår ekonomi. Och det påverkar ju såklart direkt vår verksamhet och utbud och också hur många personer vi kan sysselsätta. Att det är en balansgång vi måste hela tiden fundera på. Och nu gjorde vi så här och får se, vi måste ju utvärdera hur det ser ut, men att det kan vi också säga att under de här tre senaste åren så har Svenska Teatern tappat ungefär 800 000 euro i den här statliga finansieringen, så vi har liksom små marginaler att röra oss med och det där, men samtidigt förstår vi att familjer har också nu det väldigt tajt och på många håll har det varit länge tajt, så att vi ser det här som en fin sak och vi liksom står bakom det helt i 100% och får utvärdera hur det sen ser ut i framtiden.
Thomas Jansson var inne lite på det, jag skickar den frågan kanske till dig Kiira Emmi Pohto Kari. Han lyfte fram här att det är skönt att den här diskussionen om biljettpriset äntligen har vaknat. Hur viktigt, du sa själv att ni också på OST har börjat fundera i de här banorna, att borde man sänka eller vad ska man ta för pris av publiken och liknande?
Ja, för jag tänker att mycket handlar om det här, just att man har tänkt, man har liksom räknat med, man har budgeterat just med det att okej, att om så här många människor kommer och betalar fullt pris så får vi in så här mycket. Men sen har man kanske inte alltid tittat på det där, hur ska jag säga, mörkertalet, okej, hur många låter bli att komma. Och kanske just specifikt om man tänker sådana som just inte har råd, lite unga. I vissa fall kan det också handla om pensionärer, så det kan ju handla om vem som helst beroende på livssituation. Men så där ändå att man behöver på något sätt ändå se målgrupper. Vi kan ju inte gå omkring och liksom sänka allt plötsligt, utan då måste vi se det just som en, på sätt och vis som en investering i framtiden och liksom demokratisk fråga. Men då, det som vi har nu liksom just börjat räkna är det där, men okej, om vi påstår att eller vi tänker att vi ska leva upp till det här antalet sålda biljetter, så varför inte just tänka att om vi för någon liksom sänker biljettpriset, så hellre ser det som att vi får in fler än vad vi har tänkt från början att vi skulle på sätt och vis. Så jag tror att det är den där diskussionen man måste liksom föra. Men sen en annan förstås fråga som vi också har pratat om, alltså, och det här vet jag själv som har varit alltså och kommer från frilansfältet och verkligen inte har rört mig med något, alltså, vad heter det, höga inkomster, tvärtom. Så vet jag det där att man liksom, när man står och räknar liksom pengar i slutet av månaden eller varje butiksbesök, att har man sen råd att gå på teater. samtidigt så måste man någonstans finns det här gäller ju också liksom journalistik, konst och kultur överlag, att det finns också en värdesättning i det att förstå att man betalar för kvalitet så att säga. Mm. Att sen måste vi också börja ta de där diskussionerna att okej, okay, vad kostar det att gå och se på amatörteater? Det är ju jättebra amatörteater, jag älskar det, och där finns det också väldigt olika sorters aktörer och så. Det är liksom allt från, som vi vet, sommarteater och underhållning till liksom sen mera, hur ska jag säga, experimenterande grupper som någon så här studentteatrar och sånt. Men med det sagt, alltså det att sen, var drar vi den gränsen igen? Att vad är det att gå och se, låt oss säga, en stor scensproduktion med liksom, som man vet att man har jobb där liksom massa människor bakom, det är stora utgifter, att den balansgången också att kunna synliggöra att hej, det kostar att göra teater. Så det är den här andra frågan, att då kan jag tänka mig, och jag vet själv när jag har varit studerande och varit något att ja, att det är 20 euro, alltså jo, om man går ofta. För jag tänker att här är också en sak, att går du ofta på teater, att vi vill komma åt det, att det blir en vana. Du går ofta på teater och ser olika sorters grejer. Så då är 20 euro mycket. Men sen när vi har de här som hemskt mycket går på, att man satsar den där ena gången och man går sen den där ena musikalen per ett år eller två år och sätter allt krut på att betala 90 euros biljett. Det är ju det som på något sätt dödar den här, att du går ofta på teater och ser allt möjligt. Ser sånt som du tycker om och sånt som du inte tycker om och tar risker. Och det är på något sätt det där jag skulle vilja att vi får upp den där vanan att gå ofta. Och då tror jag nog att biljettpriset har en betydlig, liksom att den är helt, helt avgörande för många. Och då kommer vi igen in på det att hur får vi in intäkter, att där finns olika lösningar. Att är det sådana säsongskort, handlar det om vissa grupper, handlar det om projektansökningar eller att det är en del av någon sorts rekreationsgrej, ett paket där vi också får, vi kan, liksom som vi har gjort nu, att vi kuskar också publiken till teatern, att det ingår och sådana saker. Mm. Att det är en helhet.
Thomas Jansson.
Helt palett.
Ja, jag förstår ju det där att det kostar och det ska också synas att det kostar, men jag jämför lite med utlandet, Tyskland och Sverige som jag brukar försöka besöka. Och kolla just lite biljettpriser där. Och det som slår mig där är att ja, det kan kosta mycket, men det kan också kosta jättelite.
Precis, det är
att den här skillnaden är, och det är för alla människor. Det är inte nödvändigtvis bara studerande, utan för vem som helst. Så jag såg att Schaubühne är en av de mest kända teatrarna i Berlin i Tyskland. Sätter upp Vildanden, Ibsens Vildanden nu. Biljettpriserna går mellan 9 euro och 48 euro. Liksom vem som helst kan gå och köpa en 9 euros biljett. Men man kan också köpa en 48 euros.
Precis, ja.
Det som var intressant på den teatern var också att man har en sån där att man kan låta en under 25-åring komma gratis. Att du, vem som helst får betala 9 euro och lägga i kassan.
Ja.
Och sen kan en under 25-åring komma och gå gratis på teater. Det är liksom helt fantastiskt. Eller Sverigedramaten, Milo Rau, en europeisk kultregissör, regisserar där nu. Du går för mellan 14 och 55 euro.
Ja.
Det vill säga du kan få en dålig plats för till billigt pris, men du kommer in till den teatern.
Men det låter som ganska samma som vi har. Alltså de här priserna som du tar upp ganska långt. Att det där, sen tänker att jag tycker att nyckeln där är kanske
inte,
just
inte kommer man för 9 euro eller 15 euro.
Det beror på, inte vem som helst, men det beror på, men du kan, alltså vi har just pratat om det här också, att har vi, för vi har också en helt otroligt dåliga platser som jag att svenskis också har. Att dels det att de kan vara billiga, men sen också det att jag tänker att komma åt det där att den som kan betala och vill betala, betalar. Och sen den som inte, liksom lite just de här. Eller sen, det finns ju också de här sista minuten för vem som helst. Som jag vet inte, Stadsteatern har. Då får det bli billigare än branschbiljetter. Men då är det alltså, de snackar vi om den sista 10 minuten före de stänger dörren.
Så dynamisk finns prissättning kanske?
No, jo, men den är inte indirekt.
Kanske
inte åt det. Nej, precis. Ja. Men så att jag skulle bara säga att inte vi är långt från det där. Och sen tänker jag ändå att det är säkert också att det spelar sig de där priserna också. Alltså, för att som sagt, jag är helt för det att man sänker priser. Men sen förstår jag realiteten att på vilket sätt alltså stöder man teatrarna från staten, från finansiärer. Mm. Och vad de lägger för krav på teatern. Att hej, ni ska ha sen så här många procent blir det den där som du ska dra in liksom via biljettintäkter. Så det är ju också den.
Låtta Fagerlund vill jag fråga.
Får jag säga bara kort.
Ja, Thomas Jansson.
I Berlin och Dramaten har också, det har skurits ner jättemycket de senaste åren. Så de har nog precis likadana problem som här.
Ja,
ja, Låtta Fagerlund, kommer jag nu då? Kan jag betala bara 9 euro sen och pjäs på svenskis?
Det där, faktiskt så kan du. Men Ja, alltså vi har ju, precis som OST också, så har vi har en väldigt gammal, ett gammalt teaterhus. Och då betyder det att det finns olika sorters platser i vår salong. Nu talar jag om stora scenen då. Ja. Sen har vi ju Amos-scenen och Nicken förstås också. Och där är också det annorlunda priser där. Men jo, det finns såna platser i salongen som är väldigt, väldigt förmånliga. Och då kan man njuta av kanske mera då musik och dialog och så här. Men det finns också väldigt förmånliga. Och sen vill jag kanske poängtera det att, och jag vet att det var inte du, Thomas, menar, för att du sa just det att det borde vara liksom för alla, men att jag vill ändå liksom påminna om det att vi också har då vi har samma dagsbiljetter för studerande och nu också för arbetslösa och civiltjänstgörande och värnpliktiga. Och så finns det till exempel sådana här småbarnsföreställningar och sånt som alltid är väldigt förmånliga. Och till exempel så är vi med i Helsingfors stads fadderbarnsverksamhet där småbarn och då deras föräldrar kan komma gratis och helt enkelt uppleva teater från väldigt ung ålder. Att vi försöker också just hitta olika sådana här olika sätt att få in den här vanan, precis som du också sa, och ge möjligheten till olika målgrupper. Och sen kanske lite om, när du nämnde, Thomas, den här tyska prissättningen, så där, tyvärr, jag känner inte så bra till den här liksom tyska finansieringsmodellen, men det låter ju som att det också finns då en säkert en annorlunda och högre offentlig finansiering då för de här priserna. Och där är ju förstås också det som vi ju känner till, precis som OST också, att vi har ju vårt minoritetsperspektiv och vi spelar för en mindre potentiell publik och har inte på samma sätt den här stora kritiska massan som till exempel då i Sverige och Tyskland. Och deras finansiering fungerar lite på olika sätt än här hos oss.
Mm. Ja, som vi alla vet så är det ju förstås bistrade tider i det här landet och man försöker hela tiden se hur då regeringen eller staten Finland kan spara ännu mer. När jag inför den här debatten funderar på det här med teaterbesök, så jag försöker unna då mina barn. De har just sett faktiskt på OST den här Lilla prinsen. Sen vill vi förstås nu se kanske då Pelle Svanslös. Jag läser de sagorna för barnen och hurra lite kanske inombord, så att yes, 50% priser. Räkna ut då att om jag skulle gått för normalpris så skulle det vara 235 euro. Nu kommer då det nya priset i höst att vara 164,50 för vår fempersoners familj. Men nu känns ju ändå 164,50 som en ganska stor summa, eller hur, Lotta Fagerlund?
Först vill jag säga att priserna är ju alltså i kraft redan, så det är bara att köpa biljetter om man vill. Så då, Pelle Svanslös är ju då ute till försäljning. Jo, alltså det är en stor summa för många och för någon kan det vara helt oöverkomligt, såklart. Men ändå ser vi det också som så att om man då till exempel kan, vet du, att nu när det då är halva priset på barnbiljetterna så kan också till exempel en familj med många barn som då förr inte skulle ha haft den här möjligheten, så nu då få ett överkomligare pris, även om man kommer att XP med en stor familj. Så det där. Men att såklart, det är en stor summa för jättemånga. Det är sant.
Det har gjorts en del utredningar om den här publiken och publikbortfallet. Svenska Yle till exempel har gjort en egen. Jag såg också att en utredning hade gjorts av Magma som faktiskt publicerade här i slutet av mars. Och där betonar man faktiskt att biljettpriserna kanske inte har stigit så markant ändå när man tittar enbart på teatrarna. Utan det handlar kanske mer om en allmän känsla att när man har mindre så känns det att pengarna inte räcker till. Men nu tänker jag då att nu när ni går in och sänker det här så vad finns det då för kalkyler där bakom? Hur mycket mer publik behövs det för att täcka det där biljettprisbortfallet, Lotta Fagerlund?
Vi har gjort våra försäljningsprognoser och kalkyler och det här är ju också en risk som vi vill ta. Att nu det där ser vi ju det då som en en sån sak att vi får mera publik, vi får mera barn och vi får just de här skolklasserna som vi har talat om tidigare också. Och det har vi sett redan nu, att det här har varit en jättestor grej för skolorna. Att vardagsmatinéerna för Pelle Svanslös är väldigt, väldigt bra, liksom välbokade redan nu. Och de är då, kommer att vara nästa vår faktiskt, först de här vardagsmatinéerna. Så att det där, så att absolut så ser vi ju att det, nu är det då tillgängligt för fler, och vi räknar med att det kommer att ge ett positivt utfall. Men att vi följer med och kalkylerar och utvärderar hur det fungerar.
Mm. Tror du, Kirami Pohtikari, att det är då så att om man skulle sänka nu priserna så skulle massorna och publiken välla in?
Jag tänker att det handlar om en helhet. Dels handlar det ju om det att vilka produktioner. Men sen ja, alltså i vissa fall så är det en tröskelfråga, som Lotta just nämnde, skolor. Har vi märkt att det är helt enkelt, det är liksom en direkt feedback som kommer om den där skillnaden blir för stor, liksom den där priset per barn, så att säga. Så att jo.
Ja, Thomas Jansson, så du sa ju här att det är viktigt att det här priset diskuteras, men tror du själv nu då att om priset skulle sänkas kraftigt, till exempel nu som man har gjort med 50%, att fler skulle unna sig, tror du att det är bara det där priset som avgör, eller?
Nej, naturligtvis är det inte bara priset. Naturligtvis är det också vad repertoaren erbjuder, och känns det intressant att gå på den här föreställningen som man nu funderar att ska man betala för. Men jag tror absolut att biljettpriserna är en av de orsakerna som man funderar på när man bestämmer sig att ska man gå eller ska man inte gå. Och det som nu om man, jag tror också att det finns ett liksom, att människorna har en känsla av att teater är dyrt. Och då om man nu börjar satsa på att fundera på biljettpriser och kanske sänka dem, så är det ju också viktigt att man nu går ut med den informationen tillräckligt bra, så att alla är medvetna om att okej, teatrarna tänker på det här. Vi tänker på att allt fler ska kunna få utrymme här och komma till, eller möjlighet att komma till de här teatrarna. Så att den stora massans känsla av är det dyrt eller är det inte dyrt ska förändras. För då det är höga biljettpriser, så då via det skapas ju också en känsla av att okej, det här är bara för eliten. Det kanske inte är för mig som inte har de här pengarna eller inte har ett arbete för tillfället. Men för mig, jag tycker ju att teatern verkligen är en konstform som är för alla. Det är inte en elitistisk konstform överhuvudtaget. Nej. Och då är det viktigt att liksom föra ut den här tanken att ja, vi funderar så att alla ska kunna komma in.
Men blir det då en enskild företeelse nu då, Lotta Fagerlund, att kommer ni, du säger själv förstås att ni ska ju förstås nu då evaluera hur det kommer att fungera, men tänker du själv att man måste, ja nu när man ändå har öppnat upp för att då sänka priset, så kanske man måste göra det också i fortsättningen med alla andra pjäser?
Ja, absolut. Ja, vi hoppas ju och tror på att det här kommer att vara liksom en positiv sak och just göra det att flera, ännu flera känner sig välkomna, och så att vi kan se över det här. Men det måste vi ju hela tiden, det har vi talat om tidigare redan, men just det här att vår offentliga finansiering spelar en stor roll här, vi kan se på våra biljettpriser och vi kan se på många saker, men det här är ju en kulturpolitisk fråga också, att om för att vi ska kunna ha ett brett utbud, göra olika sorts teatrar till olika målgrupper och väldigt högklassig sådan, och ha många medarbetare på jobb här, så offentliga finansieringen är helt superviktig, och sen har vi biljettintäkterna som är en jättestor del av det här. Och sen försöker vi hitta olika andra sätt att hitta finansiering och hitta olika modeller. Att det här funderar vi på hela tiden. Det är superviktigt.
Kirami Pohtokari.
Jag tänker att en viktig del av det här, nu pratar vi om de här biljettpriserna, men det är också när vi pratar om finansieringsmodeller och det att teatrar får det här statliga understödet. Så en otroligt viktig del av det är ju det hur det påverkar innehållet. Och jag tänker att det ska just påverka innehållet på det sättet att de här teatrarna som får stöd av staten har ett ansvar att också, alltså, nu ska vi inte gå in på någon liksom genreförakt, för jag till exempel själv älskar musikal och så vidare, men jag älskar också all sorts, vad heter det, performativ och experimentell teater, och det vet jag också att liksom publiken gör när de har möjligheten att ta del av mycket, så kanske den där också, hur ska jag säga, den här vanan att gå på teater. Och då tänker jag bara alltså att det är det att man som en teater som får det här understödet, även om det har just kommit nedskärningar och sånt, så hela poängen med det är ju det att vi också kan ta, som vi nu säger, så kallade konstnärliga risker. Jag hatar det ordet egentligen, för jag tycker egentligen det ska vara liksom helt självklart att vi också hela tiden tänker på, okej, på vilket sätt utvecklar vi scenkonsten. Det kan handla om att det är ett helt konstnärligt beslut. Nu, vi sätter upp klassiker på det här sättet. Vi tänker att det här är nu det, vi ska visa liksom hurdan kvalitet vi sätter upp på den här scenen. Men det handlar ju alltid ändå om det, att vi har någon konstnärlig profil, tanke bakom. Varför gör vi det här för publiken? Vad vill vi att publiken ska få? Liksom, hurdan upplevelse ska de få? Och jag tänker att det är det som blir liksom farligt om de här teatrarna som vi behöver få in en massa, så vi behöver också tänka på att vad är kommersiellt, vad är liksom, vad lockar massorna, så att säga, absolut. Och du kan göra liksom konstnärligt intressanta saker, och det att någonting underhållande i sig kan vara en jättestor och viktig grej. Men med det sagt så tänker jag att sen behöver ju hela tiden tänka på det där, att hur, vad det gör att vi har det där understödet. För annars, om vi skulle börja gå in för det att vi är liksom, att vi bara lever på de där biljettintäkterna och vi är så att säga privata teatrar, nu ska jag då tänka på en repertoar helt annorlunda. Och då är man där och gör pengar. Och det är liksom en annan grej. Och där är vi ju ändå inte. Men sen har vi, som Lotta säger, ändå det här ansvaret gentemot finansiärer, mot det ena och det andra intressenter, att påvisa att vi tar ändå ett ansvar i det, att vi förstår ju att i långa loppet så behöver vi det, att de där salongerna fylls. Men sen kan det ju komma, alltså det är ju som en vågrörelse. Mm. Och där tänker jag att om man blir jätterädd för att okej, göra någonting nytt eller någonting, och om man tänker att ett misslyckande är en publikflopp, liksom okej, nu gör vi aldrig mer någonting sånt här, så då tänker jag att då är vi liksom, då ser det ganska synka ut. Nu kommer jag på ett svenskt ord, dystert ut för framtiden, för scenkonstens framtid.
Men eftersom, vi har ju pratat nu förstås om de där biljettintäkterna och biljettpriserna och så, du sa också Lotta Fagerlund att de är jätteviktiga för er, men hur viktiga, att om det nu då faller bort för att man sänker priserna, så hur kan man då, vem annan kan då finansiera, hur får man in de där pengarna för att hålla så att säga skutan rullande, fast de inte rullar något skutor, men tåget rullande kanske.
Ja, no, det är sånt som vi också funderar hela tiden på, att försöka hitta olika sätt med olika sorters extern finansieringsmodeller och så här, att det kan vi kan ta en följande diskussion om det sen när vi har det där kommit längre på den biten, men att absolut försöker vi hitta lösningar på många sätt. Men det vill jag kanske ännu poängtera en grej som du också, Kirami, tog fasta på där, just att vi gör, att vi vill och vi ska göra olika sorters teater. Så det har ju varit också för Svenska Teatern jätteglädjande, att vi har haft nyskriven samtidsdramatik faktiskt på alla våra scener nu här under den här senaste tiden, som har varit väldigt välbesökta. Så det har också varit roligt att se att det är inte liksom allt är inte så att säga, alla föreställningar som drar så att säga är inte bara de här stora hitmusikalerna eller så, utan det kan också vara annat som sen hittar sin publik, och det är ju glädjande på liksom alla nivåer och för hela huset och för hela samhället, tänker jag.
Thomas Jansson, ser du nu då att det finns något annat, du var inne lite på det här att teater kanske anses vara någonting för eliten, och ofta hör man ju det sägas, men så är det nu kanske inte fallet, men jag tänker också att om nu biljettpriserna är då den här stötestenen, så finns det ju kanske att om man inte börjar sänka dem eller diskutera priser, så kanske det sen blir då en sån här självuppfyllande profetia att massorna bara gör något annat, eller jag vet inte, kanske vi bara sitter hemma. Men finns det något annat än det här biljettpriset, jag menar, för att få, att det inte skulle vara så. Att tänka att det är en sån här folklig grej. Att teater skulle vara folk man kan gå. Jag minns själv att när jag i gymnasiet någon gång, då fick jag kanske just studerandepriser och det gick jag, men då handlade det om biografer, för att jag är en sån här filmbuff. Och då gick jag på alla jag beslöt att nu ska jag stödja den här lokala biografen, och så gick jag på alla filmer som bara kom. Det här var 1996. Det var, ja, det var mycket filmer som inte var så bra, alltså för min 16-åriga själ. Men vet ni att man skulle kunna ta det här och göra det till så här teater. Man skulle kunna gå och bara bestämma, nu ska jag se allt. Och det skulle kanske då vara, är det då bara det där priset som avgör? Jag undrar, eller finns det något annat man... Det var lite svår fråga det här kanske, men...
Nej, det finns ju två saker, biljettpriset och repertoaren. Mm. I och för sig också huset. Vad har man för känsla för huset? För alla teaterhus har ju så att säga en image. Svenska teatern är det där, OST är det där, Virus är det där, någon fri grupp i Åbo är det där. Mm. Så kanske man vill gå till det där huset, oberoende av vad de spelar. Att lyckas man bygga upp en sån känsla för en ung publik, så det är ju, jag tror till exempel Teater Virus i Helsingfors har en sån vibba.
No, det är, precis, och det är just den här att oberoende vad som spelas så går du. Alltså det är det man vill åt, och jag blir ju jätteglad genast om någon säger att vår teater eller liksom, så då är det så att okej, yes, nu har vi lyckats någonstans. Att det är den där känslan att du känner att det är din teater så att säga. Eller att du känner att du vill gå och titta, och då tänker jag att det, förstås är det den där repertoaren innehåller, men tänker att det är allt också där omkring, alltså att hur du, allt från det att biljettköpet till att du stiger in genom de där dörrarna, eller vad finns det för kringverksamhet och så vidare. Så det är en jätteviktig aspekt.
Och det är ju det som den här Magma-rapporten som du, Jesper, talar om.
Ja.
Den här tankesmedjan Magma som gjorde en stor rapport om den finlandssvenska teaterns framtid, ju också tog upp det här huset och att göra teaterhuset till ett öppet ställe så att man som vanlig människa, citationstecken, kan komma dit också för annat än att gå på teater.
Precis.
Att man, det är ett kiva-café eller det händer något annat. Ja. Och via det så skapas ju också en känsla för det där huset. Så visst finns det mycket annat än biljettpriser och till och med annat än själva repertoaren. Men det där.
Och finns det chanser till det där? Eller finns det möjligheter till exempel att OST ska vara öppet varje dag hela tiden? Man ska bara kunna titta in och ta en kaffe i...
No, det håller vi på att reda upp nu till det att vi öppnar sen 29 när vi har nyrenoverat teaterhus. För det har varit nu, alltså det har varit från första början en sån där viktig tanke att hur får den där, alltså från det när jag började jobba och redan tidigare. Och jag vet att där kommer det just jätteofta upp det här, men resurserna och just liksom, alltså personalen att hur, och sen de här, då måste vi ha någon där och sen publikvärdar och du. Men det finns ju sätt att komma kring det där, eller... Och jag tänker att igen handlar det om den där viljan också. Än det att man bara gör så som man har gjort tidigare. För att det är då man, om man gör som man har gjort tidigare, så då kommer det genast begränsningar emot. Definitivt. Mm. Men inte det är omöjligt inte. Men ja, det handlar bland annat om planering och resurser. Men också att alltså, resurser är ju inte bara det att få mera pengar, utan hur man använder de resurser man redan har. Så att det är ju det också att utveckla.
Vi inledde med att fråga oss att är biljettpriset nu då räddningen som får publikmassorna eller publiken att återvända till teaterhusen. Så om vi nu börjar med dig, Thomas Jansson, är det nu då den här räddningen som vi har väntat på? Du sa att det åtminstone är bra att vi har diskuterat det här.
Det är inte den enda räddningen, men jag upplever nog att de här biljettpriset, det är en viktig fråga, och framförallt att kunna ge den här bilden utåt att hej, vi finns till för alla. Så det där, att den diskuteras och att man kommer på en modell för framtiden som också tillåter att man kan komma in för ett billigt pris, det upplever jag nog att det är jätteviktigt.
Kira är med på, Kari.
No, jag tänker att här är lite också nu sån här, den här vår tids, vi vill vara jättesnabba och kvicka och hit och dit och hej och hå. Alltså nu pratar vi om en utveckling på 30 år. Och sen hade vi ett usselt år, kan jag säga, OST 2024. Då tog vi en jättestor konstnärlig risk. Så nu skulle jag också vilja att sen att teatrar tar de här riskerna, gör allt för förnyelse och allting, så tar vi också det att man ska kritisera, man ska kommentera. Men om man har kört ner någonting, och nu säger jag inte att någon har liksom medvetet kört ner någonting, men om vi pratar om en utveckling på 30 år, så nu tar det också några år att komma på fötterna och också liksom skapa om de här modellerna. Och vi talar också om större liksom strukturella förändringar eller hela det här liksom just ekosystemet som Magma pratar om. Så det är inte heller sånt som sker över en natt. Men som Thomas säger, så har ju teatern också ett stort ansvar att dels på riktigt göra någonting, men sen också kommunicera om det utåt. Att det är ju också på oss att hur vi liksom lyckas kommunicera om det utåt. Hej, det här är på gång, det här gör vi. Just för att för oss är det ju absolut det viktigaste, att den där publiken hittar dit och de känner att den här teatern är relevant för dem. Sen kanske de inte älskar varenda steg i en produktion, men det att de älskar den där teatern och de vill komma dit och se föreställningar är ju A och O. Alltså utan det så finns vi ju inte. Så att jo, det är en bit på vägen. Det är åt rätt håll åtminstone.
Mm.
Förlåt, får jag säga, ja, säga. Sen vill jag, kan vi på riktigt ha någon gång en diskussion om det här med folkligt och elitism, för jag tycker att det är sjukt intressant.
Ja, det kan vi göra.
Men bara som, så vi kan återkomma till det. Men ja.
Lotta Fagerlund, du får sista ordet i slaget den här torsdagen.
Härligt. Ja, för det första, jag vill absolut vara med på den diskussionen också, Kira. Men det låter som en intressant diskussion. Precis som ni andra har sagt, att det är liksom det finns många saker som spelar in här, och biljettpriserna är en sak, men ändå vill jag ännu en gång på det sättet påminna om det att vi har haft publik nu, vi har hela tiden, hösten ser jättefin ut. Och det är kanske just det som vi har talat om här, precis som ni alla har liksom tagit fram, att det är fråga om repertoar, det är fråga om tillgänglighet, det är frågan om hur vi får ut den här kommunikationen, att alla de som vi vill hitta, hittar oss och känner sig välkomna hit till oss. Så det är liksom en blandning av allt det här, och hela den här helheten är liksom, jag tror att det är det som är helt enkelt den där viktigaste. Inte bara biljettpriserna, inte bara repertoaren, inte bara det hurdant brand till exempel en teater har, utan det är just en sån här en helhet som består av jättemånga olika delar.
Kira mig på, Kari. Snabbt vill du kommentera någonting.
Den här allmänna diskussionen också, att vad vi börjar liksom sprida så att säga för sanningar. För jag tror att på samma sätt som vi börjar tänka att okej, teater är dyrt, och just som vi har konstaterat, jo det är det för en del, och det liksom, jo. Men sen samma är lite med det här att nu har all publik försvunnit. Jag har träffat grupper här som är sådär, men vadå, att nu varje gång jag har varit på SD så är det typ, alltså det är ju mycket folk, att vad är problemet? Att det blir också lite så att vi börjar liksom skapa en sån här sanning att nu har all publik försvunnit, så påverkar det att publiken blir så att, men okej, kiva, ska jag gå dit ensam? Och sen förstås har vi liksom produktioner eller enstaka föreställningar vart det färre sitter där i salongen. Men som så här helhet, att lite också det där att hej, som Lotta sa, att kurvan pekar nog uppåt, och sen kan vi ha från år till år, det är en vågrörelse, att man måste se på den liksom långsiktigt, att om det börjar vara så här grymma störtar, nej, så då är vi ju liksom, då snackar vi om kris, men nu tycker jag inte att vi är där, jag tycker att tvärtom, vi håller på att vända.
Får jag ännu kommentera?
Fortsätt.
Jag vill bara också just hålla liksom, fortsätta just på den här samma linjen. Jag var just att träffa våra nordiska, eller en del av våra nordiska kollegor här denna vecka. Där var representanter från Sverige, Norge och Danmark. Och där var nog också just den här viben, om man kan säga så är just det, att det är mera liksom, vi går mot en positivare framtid på det sättet att intresse för teatern är stort. Att det var vi i alla fall alla överens om, och det tror jag att vi här nu också är nog överens om, tror jag, trots allt att det är liksom, det ser nog bra ut, och som sagt, vi ska hitta olika lösningar på olika saker som är lite utmanande, men det är liksom positivt. Allt, det ser bra ut.
Där sätter vi punkt för dagens slaget. Du hittar oss på arenan, och gillar du vad du hörde så kan du också gilla oss med hjärta och dessutom klicka på klocksymbolen, så vet du direkt när det kommer ett nytt avsnitt. Jag heter Jesper Alm.